Ska vi be? Jesus, jag tackar dig för att vi får komma till ditt hus och fira gudstjänst. Upphöja ditt namn, samlas i ditt namn. Påminna oss om allt gott du har gjort här. Att du av kärlek har gett ditt liv på ett kors för oss, för att vi skulle få leva. Så tog du allt det som skilde oss ifrån Gud, och så förlät du alla våra synder. Tack att du har besegrat döden. Tack att du har besegrat ondskan. Tack att vi inte längre står under någon förbannelse, utan vi är fria att leva, Herre. Jag tackar dig för det, Herre. Jag ber att du ska välsigna den här stunden. Låt ditt ord, Herre, denna fantastiska källa till liv, Herre, låt det få verka inom oss, Herre. Tack, Herre, för att din ande har manat fram alla dessa berättelser, alla dessa ord, alla dessa händelser som vi får komma till och ta emot, Herre. Hjälp mig att tala och hjälp oss att lyssna i Jesu namn. Amen. Amen. Först ett bibelord, en vers ifrån andra Korinthierbrevets, första Korinthierbrevets 9:e kapitel och 26:e vers, så skriver Paulus följande. Det har lite med ordet målmedvetenhet att göra. Han säger så här: jag springer alltså inte utan att ha målet i sikte. Jag boxas inte likt en som slår i tomma luften. För Gud är allting möjligt. Och han går de vägar precis som han vill. Och han samverkar med de människor som han kallar och som överlåter sig till honom. Under sommaren så har vi i förkunnelsen här i församlingen mött många olika personligheter från Bibelns fantastiska värld. Principen är densamma idag. Att för Gud är fortfarande allting möjligt. Och han vill använda den som överlåter sitt liv till honom. Och jag tror att något av det allra viktigaste i den tid som vi lever i, det är att kunna ha uppmärksamhet på det som Gud gör, både i smått och i stort. Idag så ska vi möta en person som varje dag bokstavligen satte sitt liv på spel. Han arbetar i det kungliga hovet hos den persiske kungen. Och han har sånt ovanligt yrke så att han är munskänk. Vilket innebär att all mat och all dryck som kungen skulle äta eller dricka skulle kontrolleras och prövas innan kungen fick det. Om det var gift i maten så skulle det först nå, ja, det skulle inte nå kungen alls, utan det var munskänken som skulle ta det. Så man kunde fråga den här mannen: hur har dagen på jobbet varit? Bra, bra, jag överlevde. Så kan man ju känna ibland, även om man inte munskänk. Men det var inte så munskänk som han skulle komma att göra avtryck i den bibliska historien eller historien. Det fanns något mycket mer i honom. Precis som det alltid finns något mycket mer i oss som Gud vill använda när vi drabbas av hans kallelse och bejakar det. I bibeltexten, eller bibelboken som vi jag kommer att tala utifrån, så befinner vi oss i Susans borg, som var det persiska rikets huvudstad under vintermånaderna. Det är december månad och året är 446 före Kristus. Och mannen som den här predikan om, det har Urban redan avslöjat, heter ju Nehemja. Och han får ett långväga och säkert mycket efterlängtat besök av sin bror Hananja och några andra från Jerusalem. Och här börjar en märklig och fantastisk berättelse som säger att för Gud är allting möjligt. Det första som sker, det är att Nehemja blir drabbad i sitt liv när han hör om den nöd som råder i Jerusalem. För Nehemja är ju givetvis nyfiken på hur läget är i Jerusalem för de som har återvänt efter den babyloniska fångenskapen. År 586 före Kristus hade babylonierna, de hade intagit och totalt ödelagt Jerusalem och rivit ner Salomos tempel. var det en av de allra mörkaste och svåraste händelserna i det judiska folkets långa historia. Nehemja får höra, de som är kvar efter fångenskapen och befinner sig i provinsen är i nöd och vanära. Jerusalems mur är nedriven och dess portar är nedrivna. Och när Nehemja hör detta så drabbar det honom som han själv vore där. Och han sätter sig ned och han gråter och han fastar och han ber. Och bönen som han ber, det är hjärtats bön om förlåtelse för de synder som folket har begått. Och han inkluderar sig själv i den här bönen, de synder som han, hans familj har begått. Och han sörjer på riktigt. Och det är här i nöden och det är här i sorgen som Nehemja bestämmer sig för att göra något. Det är här som hans målmedvetenhet väcks. Det är här som hans kallelse och hans vision växer fram. En handlingskraft växer fram. Och han slutar sin bön, som man kan läsa i kapitel 1, med att be: ge mig din tjänare framgång och låt mig få möta välvilja hos denne man. Därför nästa sak som Nehemja gör, det är att han tänker ta tag i det problem som han har hört. Och han vänder sig till kungen, Artaxerxes som kungen heter. Han är ju väl medveten om Jerusalem och enligt Esra bok så har han satt stopp på uppbyggnaden av det som judarna hade startat i Jerusalem och i provinsen, därför att ryktet eller fienden hade sagt till honom att Jerusalem har alltid varit en upprorshärd. Det bygger inte upp det, det blir ett elände för dig om Jerusalem och blir uppbyggt. Nu har det gått 4 månader sedan Nehemjas bror Hanania har kommit till honom. Så det är ingen nyck när Nehemja träder fram inför kungen. Han rusar inte in, han är liksom väl förberedd. Men han är fortfarande nedstämd. Och det märker kungen, som undrar: varför är du ledsen? Är du sjuk? Har du hjärtesorg? Man fick inte träda fram inför kungen och visa några känslor när man var liksom en tjänare, utan man skulle göra sin sak liksom blank, så att säga. Och jag tror inte han hade talat många gånger inför den här kungen. Men Nehemja, han svarar som det är, att han sörjer över den stad där hans fäder ligger begravda, Jerusalem. Och här sker redan här ett under, för att det är som att Gud har förberett detta redan. Och kungen säger till Nehemja: vad önskar du? Vad vill du göra? Och innan Nehemja svarar så står det, innan han svarar så ber han en bön till himmelens Gud. En sån här mikrobön tänkte jag att det var. Så det kan det vara för oss också. Ibland när vi står i en situation och vi ska svara något, så kan vi be bara en kort bön och så är Gud där och kliver in. Och Nehemja ber om tillåtelse att åka till Jerusalem. Han ber om möjlighet att få virke till att bygga upp staden. Och kungen ger honom detta mandat. Så beger sig Nehemja iväg. Och det här är liksom inte nästgårds. Utan det är väl ungefär som när en riktig sydlänning här i Sverige från Smygehuk ska ta sig upp till Treriksröset. Det är 180 mils resa. Och tillsammans med en militäreskort så kommer Nehemja fram till Jerusalem. Och ryktet har säkert föregått honom, för fienderna, de liksom märker att nu kommer någonting här. En man som heter Sanvallat och en annan som heter Tobia. De reagerar genast och blir mycket förargade över att någon kommer till Jerusalem för att göra livet lättare för judarna. Och de kommer vara Nehemjas fiende från första dag till sista dag. Men när Nehemja kommer så använder han de första dagarna att bara gå omkring och titta sig omkring. Göra sig en bild av läget. Han har inte berättat för någon om sina planer ännu. Men nu samlar han folket och berättar vad han vill göra. Och han berättar om hittills hur Gud har varit med honom. Hur Gud liksom har gett honom möjligheten. Hur kungen liksom har svarat upp på hans begäran. Och så säger han, kom igen nu. Nu så ska vi bygga upp den här muren. Och folket lyssnar och folket gensvarar och säger, ja! Låt oss bygga upp muren. Och så börjar bygget. Men när bygget börjar så börjar också motståndet. Arbetet börjar med entusiasm. Men möter fiendens hån, möter fiendens förakt, möter fiendens förlöjligande. Och Nehemja, han svarar upp och pekar att han har fått en uppgift av Gud. Och han tänker bygga oavsett vad fienden anser. Folket ansluter och arbetet liksom organiseras. Det är liksom, det är 2,5 kilometer mur som ska byggas. Och på vissa ställen berättas att den här muren var nästan 3 meter bred, 2,75 meter bred. Och människor av olika slag förenas i bygget. Det är präster, det är salvberedare, det är guldsmeder, köpmän, hövdingar och ovanligt för den här tiden så finns det också många kvinnonamn uppräknade. Det var inte riktigt så det var i den här tiden, men här finns det. Det som det samlar folk och några säger vi tar den här delen och andra säger vi tar den här delen av muren och arbetet är igång. Men i och med att arbetet är igång och arbetet växer så växer också motståndet. Och motståndarna, de blir vansinniga och de raljerar och säger, låt dem bygga. Det behövs bara att en räv springer upp på deras stenmur för att den ska falla ihop. Men snart blir motståndet också mera än ord och man börjar liksom terrorisera de här arbetarna. Men Nehemja, han beväpnar byggarna och uppmanar dem att vara inte rädda för dem. Tänk på Herren, den store och mäktige, och strid för era bröder, era söner och döttrar, era hustrur och era hem. Och han uppmuntrar och han peppar folket att fortsätta bygga och säger, vår Gud ska strida för oss. Och arbetet fortsätter oförtrutet och på natten så ser man till att längs hela muren hålla vakt. Och Nehemja konstaterar, under hela denna period var varken jag eller mina bröder eller de tjänare eller vakter som var med mig någonsin ur kläderna och hela tiden så var vi beväpnade. Mitt i detta så uppdagas det också att det finns interna och inre problem bland folket. De rika i landet utnyttjar de fattiga och förslavar dem. Och Nehemja, han reagerar starkt mot detta och ställer sig helt på de fattiga sida och utmanar och tillrättavisar de rika att det här är inte okej. Ni kan liksom inte ta era bröder och systras åkrar. Ni kan inte sälja dem som slavar. Det är inte okej. Han får ordning på det här. Mitt i det här kaoset så växte ett stort internt problem. Det finns ett rättvisepatos hos Nehemja. Precis som jag tror att det är så med Guds ande hela tiden. Att när den fattige förtrycks så väcks Guds rättvisepatos. Det är också intriger och det är hot mot Nehemja. För när motståndarna märker att arbetet bara fortskrider och att det som de gör inte verkar bita på de här judarna så riktar de sig direkt mot Nehemja för att få bort honom som person. De vill förhandla bort honom. De försöker med utpressning. De försöker med skrämseltaktik. De gillar en fälla för honom. Men Nehemja, han står pall för allt detta. Och han ber att Gud ska styrka hans händer och säger, min Gud, tänk på allt ont som Tobia, Sanballat, profetissa Noadja och alla de andra profeterna gjort i sina försök att skrämma mig. Så slutförs bygget. Efter knappt 2 månader, 52 dagar, så har man byggt upp Jerusalems nedbrutna murar. Och under en tid på året, augusti till september, då är det ganska varmt. Solen står högt och det är rejält varmt. Då genomförs detta arbetet. Och det här är en sån fantastisk prestation så att till och med fienderna måste konstatera deras Gud måste ha varit med det. Stanna lite i berättelsen om Nehemja. Får läsa vidare vad Nehemja gör mer. Men det han gör sen är också att bygga upp det andliga livet i Jerusalem. Och sluta ett nytt förbund. Eller förnya förbundet mellan Gud och folket. Och jag tänker när vi läser Nehemja-bok. Vad kan vi lära oss? Jo, många olika saker givetvis. Men det första är det jag tror. För det som Gud vill göra. Så tror jag alltid att det startar med en omvändelse. Nehemja vände om till Gud. Eller han vände sig till Gud. När han hörde hur eländigt det var, så blev det ett skäl, det blev en orsak, det blev ett driv inom honom. Inte bara att anklaga alla andra som har gjort fel. Det kunde han ju gjort. Han kunde ju ojat sig över alla som hade misslyckats där borta, över historien, över alla som inte hade lyssnat på Gud. Men han omvände sig. Han sörjer. Han beder. Han fastar. Han är inför Gud. Och han låter sig för andra drabbas. Han placerar sig liksom inte utanför den här nöden. Jag menar, han hade det ju ganska bra där han var. Han var ju 180 mil ifrån. Troligtvis var han inte ens född i Israel. Utan var uppvuxen i fångenskapen. Men han låter sig drabbas som om han själv vore där. Och han i detta av att vända om och låta sig drabbas, så bestämmer han sig för att göra något. Så det blir liksom inte bara någon slags känslomässig omvändelse, utan det föder en vilja att någonting måste bli annorlunda. Visionen föds. Tänk om man kan bygga upp allt detta igen. Men det är omöjligt när hemma. Du är 180 mil därifrån. Du är munskänk. Hallå. Du är ingen byggare. Men det hade fötts något annat i hans hjärta. Och när han då börjar, så måste han konfrontera sina egna rädslor såklart. Och i det här fallet så var det att få ynnest hos en kung som han visste en gång redan hade stoppat bygget i Jerusalem. Och där hans liv kunde hänga på en skör tråd. Men han liksom så att säga la sitt liv i Guds händer och säger: Gud, låt mig få välvilja hos denne man. Han trädde fram inför kungen och satte allting på spel. Och när han väl börjar och kommer fram och börjar bygga, då kan man ju tänka sig: vad skönt, nu ska vi få en liten härlig sommarrenovering här under några sommarmånader. Men det väcker ju upp värsta motståndet. Är inte det ganska typiskt? Att för den som vill göra någonting, så växer det ett motstånd. Hos dem som inte vill att saker ska bli bättre för andra. För det var ju det som var liksom själva motståndskraften hos Nehemjas motståndare. Ska det komma någon som ska göra det bättre för judarna här? De kan väl ha det som de har det? Nej, det ska inte alls vara som det alltid har varit, tänkte Nehemja. Och han fortsatte vilket motstånd som han än mötte. Han fick peppa folket. Han fick se till att folket inte bara var organiserade för bygge, utan också för att kunna vakta och vaka och försvara sig emot det som blev motståndet. Så att ta motståndet en annan kraft, och det är liksom att det skjuter rakt in emot honom. Vem tror du att du är, Nehemja? Vi har hört att det finns rykten att du ska låta utpeka dig till kung här i Jerusalem. Var det några som spred ett rykte om Nehemja? Men han fortsatte. Alltså, han fick ett bud: vi kan väl träffas här borta så kan vi snacka. Men han visste att det var ett bakhåll. Han fortsatte vilket motstånd han än mötte. Och han var mån om att leva rätt inför Gud. Så när han såg att de fattiga hade det för eländigt och att de blev utnyttjade, så tog han tag i det och sa: det här kan inte vara okej. Han var dessutom en ganska generös man. Det står att han bjöd på middag för sina arbetare dagligen, och så räknade han upp hur mycket det var. Det var riktigt stora fester, eller stora måltider som han bjöd på. Men han levde rätt inför Gud. Och det var som att han hade målet i sikte när han tog första steget. När han liksom lämnar Susans borg, så är det som att han ser muren inom sig uppbyggd. Vi kan lära oss det, att allt börjar med omvändelse. Att vi behöver drabbas, att vi behöver bestämma oss för att göra något. Att vi behöver fortsätta vilket motstånd vi än möter. Och att vi ska leva rätt inför Gud. Och ha målet i sikte när vi tar första steget på en 180 mil lång vandring. Jag tror att vår tid behöver Nehemja-typer. Människor som är beredda att vända tillbaka till det som är nedbrutet för att bygga upp det igen. Med en obändlig vilja på insidan och med en kallelse från Gud. Som ger upp sig själva och säger: det måste finnas något mer för mig än att vara munskänk hos kungen, eller vad det nu är man är, för ett större syfte, för Guds rike. Jag tror att det behövs många Nehemja-typer i vår tid. Och slutligen så blir ju också Nehemja på något sätt, som många, många gestalter i Gamla testamentet, så är ju de liksom förebilder på Kristus. Alltså Jesus Kristus, som ser att den skapelse som Gud har skapat, man och kvinna, mänskligheten, det är nedbrutet. Det är förrött. Säger till Gud: fader, jag går ner. Jag blir en av dem. Jag går till den här jorden. Jag blir en tjänare. Jag låter mig födas som en människa. Jag blir människan lik. Och jag ger mitt liv till lösen för dem. Jag bygger upp alla de murar som har blivit nedrivna för mänskligheten i alla tider. Så mitt i Nehemja-boken så ligger ett evangelium och liksom tickar, en förebild på Kristus, som är den store Nehemja, såklart. Som på 3 dagar river ner syndens mur och bygger upp rättfärdighetens boning. När han dör på korset och när han uppstår igen. Och det är det stora evangeliet som vi aldrig får glömma. Och det är det som liksom är själva startpunkten och livskvaliteten och slutpunkten. Det är vad Jesus har gjort på korset. Och det är det stora valet du behöver göra. Det är att säga ja till Jesus. Och låta honom få bli din frälsare och din herre och din mästare. För att sedan kunna gå in i ett uppgift, i en kallelse som Gud har lagt på dig. Ska vi be tillsammans? Herre, jag tackar dig av hela mitt hjärta för ditt ord. Jag tackar dig för den här berättelsen om Nehemja, Herre. Jag tackar dig för att han lät sig drabbas av den nöd som han såg. Tack att det inte blev honom liksom likgiltigt. Tack att inte han placerade sig bort ifrån det, utan han klev rakt in i det och tog tag i det. Sökte ditt ansikte, sökte ditt hjärta och lät sig drabbas. Tack för den vision som du la ner i hans liv här om att bygga upp dessa fallna murar. Tack för det mirakel vi läser, Herre. Gud, jag ber att du ska hjälpa oss i den här tiden. Jag ber att du i den här skaran av människor, där vi är ganska många idag den här förmiddagen, skulle resa upp flera av oss som Nehemja. Att gå tillbaka till det som är nedrivet för att bygga upp det. Om det handlar om verksamheter, om det handlar om relationer, om det handlar om vad det än handlar om, Gud, här i våra liv. Saker vi kanske har lämnat och trodde liksom att det där är över. Men tack att du kommer en tid och du kanske kallar oss tillbaka och säger: nej, det jag kallade dig till, det jag gav i ditt hjärta, det är inte över. Även om det är nedrivet så kan det komma en tid då det ska byggas upp igen och du ska få tjäna Jesus med stor glädje och frimodighet, så att Herrens namn blir upphöjt, så att Herrens namn blir förhärligat. Herre, jag tackar dig av hela mitt hjärta i Jesu Kristi namn. Amen, amen, amen. Idag vill jag bjuda in dig till förbön. För det första, du som vill ta emot Jesus som din personliga frälsare och herre, och säga: Jesus, jag vill leva mitt liv för dig. Det är det största, det är det viktigaste beslutet du kan ta. Det är att bli frälst. Inget är större, inget är viktigare, inget är vackrare, inget är bättre än att man får sina synder förlåtna, sitt namn skrivet i livets bok. Det är den största glädje som finns. Det är det viktigaste vi har i våra liv. Så välkommen. Vi brukar göra så att vi bjuder människor fram hit till de främre bänkarna. Så ber vi. Vi ber församlingens ledare komma fram. Och så ber vi för dig. Men jag vill också bjuda fram dig som har liksom har fått en rapport kanske. Eller ser tydligt allt det som är så nedrivet. Allt det som var en dröm, allt det som var så härligt, men nu är det liksom raserat. Och du tänker: ja, vad tråkigt. Men kanske Gud har drabbat dig idag med en kallelse att faktiskt göra någonting åt det. Det kan vara relationer i din släkt, i din familj, på din arbetsplats, i församlingen, i någon förening, jag vet inte. Det kan vara en kallelse som Gud har gett dig. På samma sätt som Jerusalem hade fått en unik kallelse att vara en platsen där Herren skulle liksom fästa sitt namn. Men det var bara nedrivet. Men kanske Gud kallar dig idag och ger dig någonting i ditt hjärta. Kanske är det idag som du också kommer drabbas av den där nöden i ditt hjärta. Välkommen, så ska vi be tillsammans. Låt det få bli en stund då vi liksom bara söker Guds ansikte och söker Guds hjärta för våra liv och för den här tiden. Vi står upp tillsammans, så kommer du som vill ha förbön. och så leder församlingens lovsångsteam här i förbön, och så kommer förbedjar fram och ber för dig, du som vill ha förbön. Välkommen i Jesu namn.